Idag ska vi prata, precis, man blir alltid andfådd efter den där dansen. Idag ska vi prata om vishet. Och det är ett så här passionsämne jag har, så att jag har haft jättesvårt att förbereda den här predikan, för jag vill säga så mycket. Så vi ska se hur vi lyckas få ihop det här. Men i Bibeln står det om att vi får olika gåvor utav anden. Och de här gåvorna är till för att sprida Guds kärlek. Ni såg ju John här innan. Han fick vara med och be för helande för människor. Och de blev friska. Det var ett sätt för honom att sprida Guds kärlek till människor. Och bland de här gåvorna som finns, så finns också vishetens gåva. Som också är till för att sprida Guds kärlek till människor. Och Paulus, han säger att vi ska söka efter gåvorna. Alla gåvor. Jättebra. Sök dem. Och det här kan kännas ganska samman. Ja, men om jag ska ha helandets gåva, ett sätt att söka det på är ju faktiskt att be för människor. Eller hur? Att be att de ska bli friska. Om vi ska ha profetiska gåvan, ja, men då ber vi att Gud ska tala. Och sen så säger vi det vi tror att vi hör. Vill vi växa i gåvan att hjälpa, ja, men då hjälper vi ju människor. Men hur växer man i gåvan att liksom sprida vishet? Alltså vishetens gåva. Den är en ganska abstrakt gåva. Den är ganska svår att liksom få grepp om. Så idag så vill jag liksom fokusera på två frågor. Och det är dels lite, vad är vishet för någonting? Och frågan, hur växer man i vishet? Och det står inte jättemycket om vishetens gåva. Alltså helig andens gåva, vishet. Men det står mycket om vishet i stort. Så Gud är densamma i alla tider. Så jag tänker att vi kan lära oss väldigt mycket om vishet i stort. Och hur vi då söker vishetens gåva. Så det ska vi göra idag. Det känns spännande. Yes, bra. Vi ber en kort bön. Herre Jesus, nu ber vi att du ska komma och tala till oss genom ditt ord. Öppna upp våra hjärtan för vad det är du vill säga till oss. Kom och verka i vårt inre och hjälp oss att förstå hur vi söker vishet, hur vi kan söka den gåvan. I Jesu namn. Amen. Ja, för att få svar på det här så får vi gå tillbaka ganska långt i tiden. Och jag tänker att vi ska börja hos en man som precis har blivit kung över Israels folk. Och han är ganska ung och oerfaren, och han heter Salomo. Och vi ska börja läsa ifrån första kungaboken, kapitel 3, verserna 4-15. Så det är ganska långt, men ni får liksom hänga med här i texten. Är ni med? Ja, bra. Den främsta offerplatsen var den i Givon. Dit begav sig kungen för att offra. Och han frambar 1000 brännoffer på altaret där. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Och Gud sa, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Vem vill inte höra den kommentaren från Gud? Det skulle jag gärna höra. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Och denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Och Gud sa, eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död, utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig. Rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Då Salomo vaknade förstod han att det varit en dröm. Och efter återkomsten till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och gemenskapsoffer och höll ett gästabud för alla män. Man tog drömmar på allvar förr i tiden. Drömmar var ett sätt som Gud talade. Och här hade Gud talat till Salomo. Och han gav Salomo vishet. Men vad lär vi oss ifrån den här texten om vad vishet är för någonting? Ja, vishet är först och främst ett lyhört sinne. Att man lyssnar, att man har ögonen öppna för vad som händer. Och Salomo säger också att det är en gåva att urskilja vad som är rätt och fel, gott och ont. Det är en del av vishet att kunna göra det. Så utifrån den här texten, vad lär vi oss om hur vi söker gåvan, hur vi växer i gåvan vishet? Det första är att vi faktiskt ber om den. Gud verkar bli ganska glad när vi ber om vishet. Så det är ju första grejen. Det andra skulle jag säga är att vi kan träna oss i att lyssna. Både lyssna andligt, vad är det Gud gör i våra liv, i andras liv, men också lyssna på människor. Att verkligen höra vad det är människor säger. Det tränar upp oss så att vi får ett lyhört sinne. Det tredje är att lära oss om vad som är fel och rätt, gott och ont. Men hur vet vi det idag när allting är postmodernt och lite sådär flytande? Sådär, allting är väl rätt. Om det är rätt för mig så är det väl rätt för alla och så vidare, eller hur? Det är där vi på något sätt hör i vårt samhälle idag. Att är det bara rätt för mig, då är det rätt. Och det finns egentligen inga rätt och fel. Men det är inte riktigt vad Bibeln lär oss. Bibeln lär oss att det finns rätt och fel, det finns gott och ont. Och när vi läser Bibeln så får vi lära oss om det. Vi får lära oss om vad som är gott och ont, rätt och fel. Och det är ett sätt att liksom på olika sätt fånga in vad Gud tycker är rätt och fel. Vad Gud tycker är gott och ont. Och därigenom lär vi oss vishet. Salomo han skrev två böcker om vishet på olika sätt. Det är Ordspråksboken och Predikaren. Och jag önskar jag kunde hinna predika om båda två, men vi kommer hålla oss till Ordspråksboken nu. Och jag vill ta till Ordspråksboken 3:13-26. Och här skriver han som att det är visheten som talar till någon annan. Alltså det är visheten själv som talar. Och då står det så här: min son, glöm inte vad jag har lärt dig. Bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång ska de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så ska han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis. Frukta Herren och fly det onda. Det ger hälsa åt din kropp, kraft åt dina ben. Okej, så om vi tar de här två frågorna igen. Men vad är vishet? Vad verkar det som att vishet innehåller? Ja, det verkar utifrån den här texten som att en sak är godhet. Vishet och godhet kan inte vara åtskilda. Det funkar inte, utan godhet hör ihop med vishet. Sen är sanning Och det har ju ihop med det som är rätt och fel. Att sanning är en väldigt viktig sak om man vill söka vishet. Vad är sant? Vad är verkligen sant? Och många har ju i sin sökan efter sanning faktiskt funnit fram till Gud. För att han är det som är mest sant i universum. Och vad är också vishet? Jo, men det är att förtrösta på Gud. Och förtrösta är att lita på någon. Att lita på att Gud håller mig i sin hand. Att han finns där även om jag inte alltid ser. Att förtrösta på honom, att lägga ner sitt liv inför honom. Det är en del av vishet. Så hur växer man i vishet enligt den här texten? Bland annat genom att hålla sig ödmjuk. Det är kanske inte ett så populärt ord idag, men det var det på den tiden. Eller i alla fall hos Salomo. I Ordspråksboken 15 och 33 så står det så här. Guds fruktan fostrar till vishet, ödmjukhet är vägen till ära. Guds fruktan fostrar till vishet och ödmjukhet är vägen till ära. Ödmjukhet, att ha ett ödmjukt hjärta är viktigt för Gud. För då kan han arbeta med det hjärtat. Då kan han tala in i det hjärtat. Utan ödmjukhet så är det svårt för Gud att göra saker i oss. Det andra är att fly ifrån det onda. Jag gillar det här, att det verkligen fly ifrån det onda. Och nu handlar det inte om att fly ifrån liksom onda situationer. Utan vi ska ju vara ett ljus mitt i det onda. Men det handlar om att fly ifrån frestelsen att göra onda handlingar själv. Att börja tänka onda tankar. Att där ska vi fly ifrån det. Och jag tänker mig verkligen så här, någon som bara skriker och bara, nu flyr jag liksom. Tänker att det är ett monster jagar en. Den känslan tror jag han ville förmedla. Fly ifrån det. Det är inte något ni ska ha att göra med. I Ordspråksboken 4, 23-27 så står det så här. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga från svek. Rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger framför dig. Ge akt på vart du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark. Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda. Det här handlar väldigt mycket om vårt hjärta. Vårt hjärta behöver vara fritt från onda tankar. För det är där allting börjar. Och vi behöver vakta om vårt hjärta. Och när det onda frestar oss så behöver vi fly ifrån det. Om vi vill liksom växa i vishet. Det sista är att vi lär oss att vi ska frukta Herren. Den är ju lite svår. Vi ska läsa ett ord till om det i Ordspråksboken 9-10. Det står det. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är insikt. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är insikt. Och jag tänker att vi stannar lite där. För att vi har ju väldigt svårt idag för att tänka att men ska vi vara rädda för Gud? Är det grejen? Att vi ska liksom vara rädda för vem Gud är och vad han är? Och det finns ju ett perspektiv att men vi är ju det skapade och han är skaparen. Det vill säga han är stor och han är mäktig och han vet vad som är bäst för oss. Gud är skaparen, vi är det skapade. Jag tror att lite av det här faktiskt handlar om att veta sin plats. Att veta sin plats som det skapade. Och att jag inte är skaparen. Jag kan inte bestämma vad som är rätt och fel, gott och ont. Det ligger på Gud att bestämma det. Jag är det skapade som får lyssna till honom. Och få ta till mig av vad det han säger. Och få lyssna till hans ord. Men om man också jämför människofruktan och Guds fruktan. Jag vet inte om ni har hört ordet människofruktan, men det är något man ibland talar om. Att vi kan vara rädda för vad människor ska tycka och tänka om oss. Jag vet inte om det är någon här inne som någon gång har kämpat med det. Jag tror det. Jag har i alla fall kämpat med människofruktan i mitt liv. Men vad ska människor tänka om mig om jag gör det här? Vad ska människor tro om mig om jag gör så här? Om jag handlar på det sättet, vad tänker människor då? Den rädslan kan förlama oss i vår relation till Gud. Men gudsfruktan, det är egentligen precis på samma sätt. Tänk om vi skulle oroa oss mer för, men undra vad Gud tänker om mig om jag gör så här. Undra vad han liksom tycker om mina handlingar. Tänk om det kunde få vara det som vi liksom snarare liksom går runt och tänker på, snarare än vad min granne ska tycka om mig när jag gör vissa saker. Utan att, nej men, det är ju relationen till Gud som jag bryr mig om högst. Den liksom ligger på högsta prioritet. För i grunden handlar det ju om att vi kanske är rädda för att vår relation till människor ska skadas. Jag är rädd för att om jag gör det här, då kanske de tycker att jag är konstig och då blir vår relation lite dålig. Men det är ju relationen till Gud först och främst som vi ska värna om. Det är ju den som ska komma först. Och då behöver vi vara mest liksom medvetna om vad gör jag i relation till Gud och till det han har sagt är rätt och fel. Så att jag inte liksom drar mig själv bort ifrån Gud. Men det var ju... Oj. Det var gamla testamentet. Nu går vi in till nya testamentet, tänker jag. Och vi ska läsa ifrån första Korinthierbrevet. Verserna 18-25 och sen 26-31. Och det här är i Korint. Och Korint är en församling. Ja, men de lever mycket i gåvorna. Och de lever i en stad där man söker vishet, där man talar om vishet. Att det är någonting gott som vi ska söka. Och här försöker Paulus liksom förklara för dem att det finns en skillnad mellan världens vishet, det vill säga den vishet som är utanför Gud, och Guds vishet. De ser olika ut. Så då står det så här. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en gudskraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen... omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Så här säger han alltså att Guds dårskap är visare än människors vishet. Det finns en skillnad mellan Guds vishet och i korset, Guds vishet och världens vishet. Och vid korset så ser vi Guds vishet fullt ut. Det är där vi ser Guds totala vishet, där han väljer att dö för människornas skull av kärlek till dem. Det är Guds vishet. Att göra sig själv till en dåre för att rädda andra. Sen står det vidare, bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga. Inte många förnäma, men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringa aktas, ja det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Så, vad säger den här texten? Vad är vishet? Vishet är Jesus. Han är vår vishet. Jesus är visheten själv som kommer till oss. Men hur växer man i vishet? Ja, den här texten säger att det är genom att lära känna Jesus och att följa honom som man växer i vishet. Den första kristna kyrkans bekännelse var Jesus är Herre. Det vill säga Jesus är den som bestämmer. Jesus är den som har makten. Och det här tror jag är en början till vishet. Det är Guds fruktan i de orden. Jesus är Herre. Han är den som bestämmer. Och jag tror att ibland så behöver vi omvända oss från vår liksom position, att vi ibland tänker oss själva som skaparen, den som skapar, som vet vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont, när vi själva försöker hitta det, vi själva försöker liksom komma fram till det. Ibland kan vi behöva omvända oss ifrån det. Och jag tror att Jesus ibland frågar oss, men är du beredd att frukta mig mer än människor? Är du beredd att bry dig om mer vad jag tänker och vad jag vill än vad människor runt omkring dig tänker? Och vill du lära känna mig? Vill du lära känna visheten själv? Det är frågor som jag tror Gud ställer oss idag. Nu kommer barnen om en stund komma tillbaka och de kommer komma tillbaka till målarbordet där bak. Vi kommer ha en stund nu med lovsång och bön. Det finns olika böneplatser man kan gå till. Man kan tända ljus för en situation som man tänker på. Man kan be om förlåtelse för någonting vid korset eller lägga ner någonting vid korset. Man kan gå och klaga. Gud tål vår klagan, så man kan klaga vid klagomuren. Och sen finns det lite andra stationer här. Det finns böneringar där vi har satt upp böneämnen där man kan be för, tillsammans för olika böneämnen. Men gå runt i lokalen och be. Det finns också förbedjare som gärna vill be för dig. Vad det än är, om du vill ha mer av Gud bara eller om du har någonting som du kämpar med, så vill Gud nå dig i den situationen och han vill möta dig. Så kom som du är i det. Vi ber. Herre Jesus, tack för det du har sagt genom ditt ord. Och nu ber jag om att det som kommer från dig, att det ska få landa i vårt inre. Att du ska få tala till oss utifrån det här under veckan som kommer. Och vi ber, Herre, om ett möte med dig nu. Ett möte där vi får lägga ner oss själva inför dig och säga, Gud, vi vill ha dig i våra liv. Vi längtar efter att följa dig mer, att lära känna dig mer. Och vi vill säga att vi är det skapade och du är skaparen. Hjälp oss att förstå vad det innebär. I Jesu namn. Amen.